Vilket fantastiskt väder. Det är bara så här att solsken gör någonting med oss. Vi slutar att titta ner i marken och så ler vi lite mer och vi blir gladare av solen. Alltså, det är tur att den kommer tillbaka varje år. Varje gång när det är som mörkast då blir jag alltid så här, den kommer kanske inte tillbaka i år, värmen och solen. Men det gör den. Och imorgon ska vi hålla på att ändra klockan då. Vet ni vad man gör med klockan imorgon? Flyttar man den framåt eller bakåt? Framåt. Alla tänker flytta den framåt imorgon. Bra. En kompis som är präst. Det var någon gång någon tant som hade flyttat den åt fel håll. Och beroende på om det då är framåt eller bakåt kan man komma väldigt för tidigt eller väldigt för sent. Jag har varit med och flyttat den åt fel håll och kommit 2 timmar för tidigt då. Så kan det gå. Så imorgon tar ni fram den då. Jag har lärt mig det. Man tar fram trädgårdsmöblerna på våren. Så kan man ju komma och hänga upp det på någonting. Ha, en timme ungefär. Ska jag prata om att växa upp tillsammans med en förälder som var utvecklingsstörd. Min mamma var utvecklingsstörd och hade en alkoholiserad pappa. Och jag ska låta er göra ett mycket kort besök i min barndom då. Jag är född 1962 och hade har två yngre systrar. En mamma som dog 97 och en pappa som dog för 7 år sedan då. En gravt alkoholiserad pappa så. Jag är författare och föreläsare och har skrivit 4 böcker hittills då. Och ni ska få kika in i mitt nyckelhål. Och ni ska förstå utanför den där dörren utan att någon visste att ni stod där. Och någon tycker kanske att man inte får stå utanför folks dörrar om de inte vet att man står där. Men i mitt fall är det så här. Hade jag och min mamma, för pappa försvinner när jag är 6 år. Hade jag och min mamma och mina småsystrar vetat att ni stod där och kikade in, då hade vi spelat teater. Det är aldrig någon som har sagt till den här lilla tjejen Lisbeth, du får inte berätta för någon hur vi har det här hemma. Jag gör det i alla fall inte. Jag skäms mycket över min mamma och jag har lärt mig tidigt att det här kan man inte prata med någon om. Det är bara en sån känsla jag bär på då. Så för att ni verkligen ska få se hur det såg ut, då måste ni stå där utan att någon ser att ni står där utanför. Och nyckelhål är ganska små. Ja? Och någon tänker kanske att man ser ju nästan ingenting i ett sånt där litet ynka nyckelhål. Nej, man ser inte mycket nyckelhål. Men jag tror ändå det där lilla ni får se ändå ska få er att förstå hur det kan vara att växa upp tillsammans med en mamma som är utvecklingsstörd och en gravt alkoholiserad pappa. Då. 4 böcker har jag skrivit och så är det 2 böcker jag inte har skrivit som jag tänkte börja citera ur. Jag vet inte om ni har läst de här 2 men jag älskar dem. Om ni inte äger dem så gå och köp dem. Och de ska man helst sitta nu på någon stol i solen och läsa lite. Någon har sagt så här, om vi skrattar lite mer då får vi ett längre liv. Då finns det ju alltid någon som säger så här, ja men Lisbeth du kan ju inte veta hur gammal du ska bli. Så då vet man ju inte om livet blir längre. Nej jag vet, men man får ett roligare liv om man skrattar lite. Och de här 2 böckerna, oh, jag läser och skrattar. Jag läser faktiskt i dem lite varje dag. Jag tror man blir lite yngre av att läsa dem. Gamla tante lägger inte ägg. Det är naturligtvis klimakteriet. Och när jag tittar över skaran här så kan jag gissa att några av er har tagit er in i det och till och med överlevt. Alltså när jag var yngre så tänkte jag att tonåren är nog det som är tuffast och nu har jag fyllt 52 och är på väg in i den där åldern. Jag tycker att det är värre att bli klimakterietanten och blivit tonåring då. På en högstadieskola var jag och läste texten Gamla tante lägger inte ägg och då kom det fram en sån här 8:e klasskille, en sån där som aldrig drar upp långbyxorna ordentligt. Jeansen var hängande på höfterna och så hasade han fram och sa han, vi har en sån fröken, sa han. Det har jag. Men hon är inte klok, sa han. Och jag sa nej, hon är värre än killarna med ADHD i klassen. Och jag tänkte, blir man sån? Men han sa så här, det finns en fördel när hon får sina utbrott, för det får hon. Hon blir röd, sa han, och när det röda kommer upp hit, då är vi tysta. Jag vet ju inte om jag kommer få någon sån här röd flamning upp här, man kan ju hoppas det. Och innan han asar ut i klassrummet, den här unge killen, så säger han så här, så nästa gång hon får ett utbrott då ska jag tänka på henne som en tant som inte längre lägger ägg. Och så sa han att det kan man bjuda tanterna på. Några små smakprov ska ni få i de här böckerna och jag kan de där smakproven utan till. Jag har läst dem så många gånger. En om självbestämmande och barn. Eller egentligen kanske vuxna. En om män, en om kvinnor och en om barndom. Och det här med självbestämmande, när jag möter 5-6-åringar när jag föreläser i skola och frågar dem, vad vill ni bli? Då säger de vuxna. Och jag säger, det är inte så kul att vara vuxen. Jo, säger de, för då får man bestämma själv. Och just det här att få bestämma själv, det är det som är häftigast. Och Louise i den vita boken, hon har filosoferat över vårt självbestämmande. Och så säger hon så här: de vuxna kan vara uppe hur länge de vill. De kan äta hur mycket godis de vill. De kan sminka sig hur mycket de vill. Det hemska är ju att de inte vill det. Och någonstans, hur många av er satt uppe till 2 i natt, käkade godis och tog fram sminklådan? Nej. Så här är det. Har ni barn eller barnbarn i den där åldern, så låt dem sitta uppe halva natten med mascaran och läppstiftet och godiset. För det kommer vara enda gången det är roligt. I mitt liv är det så här, jag är så lycklig om jag ligger i sängen innan 11 och disken är tömd och i maskinen och tvättmaskinen är hängd och hunden är kissad. Att jag skulle sitta uppe några timmar till och äta godis och sminka mig, det hade aldrig hänt alltså. Tyvärr. En om män då. Det är en liten tjej som har filosoferat över fars dag och bestämt sig för varför vi firar fars dag. Och så säger den där lilla 7-åriga tjejen att förr i tiden visste inte mannen var barnen var eller var de kom ifrån. På fars dag firar vi att han har förstått det, säger den där 7-åriga tjejen. Det kan man ju, ja, tycker jag är en bra beskrivning på det här att vara far, att man vet var de kommer ifrån. Kroppen då. Jag har hunnit fylla 52. Jag tränade det där året när jag skulle fylla 50 och säga. Och nästa år blir jag 50. För jag som är född i Göteborg, när jag var liten var det så här att så tanter gick och la sig när de var 49 år och 364 dagar där. Och så hade de helt vanlig färg på håret. Och sen vaknade de på sin födelsedag när de var 50 och så har de fått blått hår. I Göteborg var det så. Men jag ser nästan inga tanter som blir så blåa. När jag var lite, alla tanter var blåa i huvudet. Och farbröder, de fick käpp när de fyllde 50. Det är ju bara helt omöjligt att köpa en käpp till en 50-årig man. Blir man nedslagen då. Ålder och sånt här. Och då kan man ju fundera över hur sin kropp förändras. Och jag menar att dragningskraften i jorden blir starkare och starkare ju äldre vi blir. Och då kom det fram en kvinna, ja det skulle kunna vara någon av er, som var 70 plus damen. Och så sa hon så här: Pipping, allt dras neråt utan tandköttet, sa hon, för det åker uppåt. Det är sant. Om nu allting annat hänger så skulle väl tandköttet också kunna dra sig ner över tandhalsarna. Nej, vi har borstat så noga och hållit på med våra tänder. Så ja. Vad gör man då? Då är det vissa kvinnor och män också, för den delen, som går till doktorer och lyfter sig och botoxar sig och så. Men jag har bestämt mig att min kropp är min och man får stå ut med som jag ser ut. Och så läser jag Stina 6 år. Och så blir jag lite lyckligare. Hon säger så här om sin farmor. 6-åriga Stina: min farmor har slutat bada topless för hennes bröst har blivit så lösaktiga. När ni kommer hem ikväll kan ni inte se er i spegeln då. Det är roligare med den kroppen. Så är det. Och då måste man ha fyllt 30 innan man kan skylla på att man har blivit lite lösaktig där uppe då. Den sista är barndom. Och det är så här, Hans, han är 6 år och han har sagt något väldigt förståndigt. Han säger så här: barndomsminnen, ja det är något man får dras med resten av livet. Och så är det de goda barndomsminnena ni bär på. De gör er alldeles varma här inne. Och det där som vi har drabbats av någon gång i våra barndomar, eller mycket i våra barndomar som var svårt, det smärtar fortfarande. Vi kan lära oss att tänka så här, så var det, men det är en smärta vi bär med oss det. Och jag tror att det är viktigt att veta det när man möter barn man tror far illa. Att de bär med sig det resten av livet då. 4 böcker har jag skrivit. Den första kom 2004. Och jag är en sån där, eller var en tjej som gick i skolan och hade mycket, mycket svårt att få bokstäver att göra det som jag ville och fröken ville. När jag var liten kallades man då ordblind när man inte fick ordning på orden, och det är egentligen en ganska bra beskrivning på det jag hade, ordblindhet. Sen bestämde man sig många år efter att det skulle heta dyslexi istället. Och då har jag funderat mycket, om man inte kan stava till hund och katt och apa så kan man inte stava till dyslexi. Det är för svårt, man kan inte skriva det man har. Då ord och blind kan man skriva även om man har svårt för bokstäver. Så det borde heta ordblind tycker jag, för det är orden som dummar sig för en. Och ingen trodde jag skulle kunna bli författare. Men jag skrev min första bok 2004 och den heter Kärlek och stålull. Och när klockan är så där 11 idag, då kommer ni veta varför den heter Kärlek och stålull. Den här boken har jag skrivit av 2 orsaker. Jag hade önskat att den hade funnits i bibliotekets hylla när jag var liten. Och att någon, kanske någon tant i kyrkan eller min lärare eller mammas socialsekreterare hade sagt så här: den här boken vill jag läsa tillsammans med dig, Elisabeth. Och så hade jag förstått en sak. Jag är inte ensam på jorden och har en sån annorlunda mamma. Och det som var ännu viktigare för mig att ha förstått det. Hon som har haft det som jag, hon har överlevt och fått ett gott liv. Vet ni, jag trodde inte att jag... Nu är det någon mobil, jag har glömt säga det. Från och med nu kostar det 100 spänn när de ringer då. Vad vackra signaler ni har. Förr så lät de bara som mobilen gör. Nu vet man inte om det är in i huvudet det låter. Jag hade behövt få veta som liten: du kommer att klara det och få ett gott liv. Jag trodde jag var uträknad. Jag upplevde mig som någon som ingen trodde skulle kunna klara sig. Därför finns boken, men så finns det en annan orsak. Jag vill vara med och väcka debatt. Jag vill att man ska kunna prata om de här föräldrarna och deras barn utan att det blir väldigt märkligt. Man måste kunna prata om hur är det att vara förälder och ha en utvecklingsstörning. Och hur är det att vara barn i de familjerna? Jag vill vara med och skapa debatt då. 2010 släppte jag en liten bok som heter Jag mobbar inte. Och den här boken finns för att det finns för många barn och unga som är utsatta för mobbning och som tror att det är deras eget fel. Det finns många barn som mobbar andra och som vill sluta mobba, men att man har svårt att göra det för man är så rädd att bli utsatt själv. Och sen finns den här boken för att jag vill att barn som är tysta ska våga säga ifrån. Och det vill jag att vuxna också ska göra. Mobbning finns för att vi som finns runt den som blir utsatt faktiskt inte vågar säga ifrån. Så enkelt och så svårt är det. Och Moa är en av flickorna som har uttryckt sig i den här boken. Hon har sagt så här, och det är väldigt sorgligt och samtidigt väldigt sant. Hon har sagt så här: jag visste inte vem jag skulle vända mig till när jag blev mobbad. Men vi visste alla vad vi skulle göra när brandlarmet gick. Och vet ni, jag vill att det finns mobbningslarm på skolor. Så att man har en samsyn, blir någon utsatt, då agerar alla så att den här utsattheten ska försvinna. Vi säger inte till om det brinner att ja, men det är inte så farligt om det blir något barn kvar där inne. Det händer ju sånt där barn. Men det gör vi när det gäller mobbning. Vi säger så här: ja, men ta för dig. Var inte den mobban är, eller vi har inget märkt. Jag vill ha mobbningslarm så att alla vet vad man ska göra. Mobbning är något av det värsta man kan råka ut för som människa. Då. Därför måste vi prata mycket mer om mobbning. Och så har jag släppt en bok som heter Familjehemsboken. Den kom 2012. Och det här handlar om det vi sa förut, hette fosterhem. Och den här finns för att jag vill att barn som är omhändertagna och bor i familjehem ska få känna stolthet över båda sina familjer. Det är inte så idag. Vi ser det som ett nederlag när en barn blir omhändertaget. Men så är det inte i min värld. Det finns familjer som inte klarar av sitt föräldraskap. Det måste vi leva med. Men då måste barnen som bor i de familjerna få vara trygga. Och då är det ibland så att man blir omhändertagen. Och i den här boken har jag beskrivit en familj som har 4 barn placerade omhändertagna som bor i deras familj. Och en av de pojkarna heter Micke. Och vi träffades första gången för 4 år sedan. Och jag lovade Micke någonting den här gången. Att varje gång jag pratar, då ska jag nämna Micke. Han är 13 år idag. Och han har en mamma som är utvecklingsstörd, en pappa som är alkoholist. Och så har han en plastpappa som är utvecklingsstörd. Men han säger så här: jag är en liten pipping nästan, ser du. Min mamma var också utvecklingsstörd. Och min pappa var alkoholist och jag har haft det som du, säger han. Men jag har haft mer tur. För jag fick komma till mitt familjehem när jag var 6 år. Och han berättar när han kommer första dagen till förskoleklass. Ni förstår att han har bott precis som jag i ett hem med nästan ingen mat och alltid varit hungrig. Inga lakan i sängen, aldrig någon som nattade honom, ingen som borstade hans tänder för det fanns ingen tandborste. Han säger: vi har haft detsamma. Och så kommer han till sitt familjehem där det finns mat i överflöd och lakan i sängen och någon som kramar på en och sätter plåster på knät och så. Och så kommer han till förskoleklassen första dagen. Och så sitter de i en cirkel där och så ska de berätta lite om sig själva så att Micke får veta. Och när det blir Mickes tur att säga något så säger han så här: hej till Micke, jag är 6 år och jag har fått en riktig familj, en riktig mamma och pappa. Och då säger förskolläraren så här, hon är lite klumpig. Han säger: det är inget fel på henne, säger han, hon är lite klumpig. Då säger hon så här: men snälla Micke, du har en riktig mamma och pappa, det här är bara ditt familjehem. Och Micke säger till mig: jag blir alldeles ledsen i kroppen för det här är mina riktiga föräldrar. Så känns det. Och då säger jag, det får man känna. Ja, det sa de när jag kom hem med. För när han kom hem och var ledsen och sa till sitt familjehem så här, jag får inte kalla er mamma och pappa. Det får du visst. Och så satte vi oss, så löste vi det där den här kvällen, säger Micke. 9 år är han då. Så här är det, ser du. Vi löste det när jag var 6 år. Man kan, säger Micke, säga, det här är min familjehems mamma Marie. Det här är min familjehems pappa Ricky. Det här är min biologiska mamma. Då slutar folk lyssna, ser du. Det är enklare. Berätta, säger jag. Marie är min mamma. Och så har jag mamma jag har legat i magen hos. Och det är min magmamma. Ricky är min pappa. Så är en pappa som har gjort mig. Och det är min pungpappa, säger han. Och de flesta människor fick bara en magmamma och en pungpappa. Och med det fick vi vara glada. Vet ni, det är barnen som bestämmer vad de kallar dem de är med. Och när jag var liten hade jag tant Kerstin i kyrkan. Och i smyg kallade jag henne för mamma Kerstin. Det var inget jag vågade säga högt så mamma hörde det. Jag hade behövt få hjälp med någon som sa, du får tycka så mycket om henne som om hon vore din mamma. Och du får lov att säga mamma till henne och till dig själv. Kanske inte till din mamma, för hon kanske blir ledsen. Men det vågade inte jag. Jag vågade inte ens erkänna att jag hade så djupa känslor till tant Kerstin. Så att hon var viktigare för mig än min egen mamma då. Och förra året till Almedalsveckan släppte jag en bok som heter Hjälp, mitt barn är mobbat. Och den här boken har jag skrivit tillsammans med det tidigare barn- och elevombudet. Han som ser till att barn som blir mobbade får hjälp. Vi hade hoppats slippa skriva den boken, jag och Lars. Men så här är det. När ett barn drabbas av mobbning så drabbas hela familjen. Och jag skulle vilja påstå att det är något av de största traumorna vi kan drabbas av. Och när jag pratar med barn om rädslor. När jag var liten var jag rädd för kriget. För det var Vietnam och det var Ryssland eller Sovjet på den tiden. Jag var jätterädd för kriget. Idag när jag pratar med barn om rädslor så är det inga barn som säger att de är rädda för krig och de inte kommer från krig. De flesta barn jag möter säger att de är så rädda att de ska bli mobbade och inte ha någon att vara med i skolan då. Och det är allvarligt. Därför så finns den här boken Hjälp, mitt barn är mobbat då. Men tillbaka till Kärlek och stålull. Jag tänkte jag skulle få läsa det allra första i boken. När boken låg och skulle gå i tryck. Och min förläggare, han som heter Bengt, sa så här att nu har jag läst boken igen, Lisbeth, manuset. Och jag tänker så här, det där är en Charles Dickens roman. Det kan inte vara så att ett barn fött i början på 60-talet kan ha det så här, Lisbeth. Alltså barn måste få mat. Barn måste ha lakan i sin säng. Någon måste ta hand om barnen när de är sjuka. Det kan inte vara så där. Jag säger att det var så. Och så säger jag till Bengt att jag möter de här barnen idag med som är födda på 2000-talet som har det som jag. Och han säger att han vet att det är så. Men för att han ska orka läsa den där boken, han säger det känns som en Charles Dickens roman 1800-tal, säger han. För att jag ska orka läsa boken som läsare, då skulle jag väl ha en första sida i boken som liksom varnar mig lite vad som ska komma. Kan du skriva en enda sida om vad du drömde om mest som barn, Lisbeth? Och så blev den där första sidan i Kärlek och stålull så här då. Om jag kunde spola tillbaka tiden, om jag kunde få en liten bit barndom att göra om, då skulle jag vilja vara 4 år. Det är mitt i natten, det är mörkt ute och det finns så mycket konstiga ljud som skrämmer mig. Det är en mardröm som har väckt mig. Jag tar med mig nallen och la ner på det kalla golvet och värmen från mitt varma täcke försvinner från min kropp. Och så står jag stilla mitt på golvet en stund för att vänja mina ögon vid mörkret. Och sen tassar jag på mina små nakna fötter över det kalla golvet fram till mammas säng. Och hon vaknar utan att jag vill peta på henne. Hon känner på sig att jag står där i mörkret och så säger hon, älskade barn, kan du inte sova? Har du haft en dum dröm nu igen? Och så lyfter mamma på täcket och så får jag krypa ner bredvid henne och jag får ligga innerst där det är varmast och skönast att ligga. Mamma stoppar om med täcket, jag får ligga på hennes arm och hela jag blir varm i kroppen. Och medan min mamma klappar mig på huvudet säger hon, nu är det bra, Lisbeth. Nu är mamma här, det var bara en dröm, inte alls på riktigt. Sov nu gott. Älskade unge. Men jag har inga sådana minnen hur det kan vara att vara ett litet barn. Jag kan inte helt och fullt förstå hur det känns. Hur känns trygghet för ett barn? Hur är det att ha en mamma som skyddar och tröstar? Hur är det att inte vara ensam? Hur känns det att slippa vara rädd? Och hur känns det att få vara mätt? Jag fick själv vara mamma när jag var liten. Jag tvingades trösta och skydda min egen mamma. Min barndom är förlorad för mig. Och går inte att göra om. En mycket kort resa ska vi göra tillsammans, och i slutet så ska jag försöka förklara hur överlevde jag och fått ett gott liv. Vad var den viktigaste orsaken att jag faktiskt har klarat mig så bra som jag har då? Men jag tänkte vi skulle börja med att ni tänker tillbaka på hur det var när ni var 8 år. För när jag är 8 år är jag min mammas allra bästa väninna. Det är så här att min mamma har inga bästa väninner. Ja, hon träffar dem ibland och fikar med människor, och hon går på någon sygrupp där. Men när människor kan välja själv så ringer de inte upp henne. Det är aldrig någon som ringer oss en fredag eller lördag kväll och säger: Margit, kan inte du ta barnen och komma förbi, eller vi tittar förbi er ikväll. Hon är en ensam mamma, och när hon dör för 17 år sedan plötsligt som 64-åring, så är det ingen som, när hon läser hennes dödsannons, går på hennes begravning. Hon är någon som de har känt ytligt, en mycket udda person som, ja, var allmänt någon man gärna pratar om i gårdhörnen där ute i förorten. Hon är ensam. Och jag är den bästa väninnan. Och i bästa väninneskapet ingår, jag läser från jag är 8 år i alla fall tidningen bättre än mamma. Jag kokar kaffe bättre än mamma. Jag går med min mamma på Johnny Cash-konserter. Min mamma avgudar den här artisten. Jag har lite svårt för honom. Det blir väldigt mycket Johnny Cash som barn. Så när jag går i affärer och det kommer någon av hans låtar, så känner jag det lite i kroppen. Det är inget fel på Johnny Cash. Han hade säkert fina sånger och så. Mamma avgudar honom. Hon hade sån frissa som Johnny Cash. Och så hade vi en blå underlat. Han hette inte Putte. Han hette Johnny Cash han också. Han sjöng inte country. Han lät som underlaten. Men han blev 12 år. Folk säger att underlaten inte kan bli 12. Det blev den här underlaten. Han blev enormt gammal. Och sen så sitter jag uppe och tittar på tv tillsammans med min mamma. Hon vill inte sitta där på fredag och lördag kvällar själv. Veckorna så är det inte så mycket film på tv. Inte där i slutet på 60, början på 70-talet. Jag sitter uppe och tittar på tv med min mamma. Och nu är jag 8 år. Och ni står ju utanför min dörr, för där har jag ju redan placerat er. Vi låtsas att ni kan se genom den mörka hallen in i vardagsrummet. För i soffan i vardagsrummet sitter mamma och jag med varsin kopp kaffe. Och min mamma är inte kinkig med socker, inte, hon älskar socker. Så vi har inte sockret i en sån här liten fin sockerskål. Nej, nej, nej. Vi har köpt en sån här stor skål på Epa. De här som fanns för 98 öre när jag var liten. De finns kvar fortfarande, de där. Den större, och så hällde mamma i ett par sockerpaket där. Och när jag var liten var det inte snabbsocker. Det tog en stund att smälta. Hett, hett kaffe var man tvungen att ha. Och sen sa min mamma att man fick ta så mycket socker som fick plats i näven. Och när jag körde ner min 8-åriga hand så fick jag plats med 10-12 sockerbitar. För jag född med ganska stora händer. Då kan man inte bara släppa ner det i kaffekoppen för att skvalpa det över. Man tar det på kanten så och pluppar ner det. Och när man rör runt så låter det lite så. Men varsin sån kopp kaffe med minst 10 sockerbitar sitter vi och surplar på det där kaffet och väntar på att filmen ska börja. Klockan är ungefär 4-5 minuter i 9 när ni står utanför dörren. Och just den här lördagen när ni kikar in i mitt nyckelhål, ja, då är det fåglarna av Alfred Hitchcock som visas på tv. Och då är det så här, när det blir hemskt på filmen, mamma och jag sitter bredvid varandra, då flyttar min mamma närmare mig så nära att hon får kroppskontakt. Och så tar hon min hand och så blundar hon. Och för säkerhets skull sätter hon den andra handen för ögonen. Och så säger hon med sin lilla rädda röst, den som bara kommer fram när min mamma är rädd: usch, Lisbeth, säger hon. Det där vågar mamma inte titta på. Titta du, tala om när det hemska är över så att mamma vågar titta igen. Och det gör jag nog, tänker så här: men lilla Lisbeth, du kunde väl blundat. Nej, nej, jag är 8 år och min mamma har bett mig hålla henne i handen och se på filmen. Så jag tittar tills det hemska är över. Och när jag tror att det hemska är över och jag har lärt mig, musiken blir ljusare när hemskheten försvinner i filmer som är farliga. Och så blir det mörkare musik när det kommer tillbaka. När det hemska är över, för nu, då klappar på min mammas hand och så säger: mamma, nu kan du titta igen. Och om någon av er hade varit modig och tänkt så här, inte ska hon sitta upp och se skräckfilm, och tagit er in i det där mörka vardagsrummet och sagt till min mamma som heter Margit: men snälla Margit, inte kan Lisbeth sitta upp och se skräckfilm. Då hade min mamma på fullt allvar sagt: varför det? Nej, men Margit, hon blir rädd. Då hade min mamma svarat så här: nej, 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 det är jag som blir så himla rädd, och det är så bra att Lisbeth sitter bredvid, för då behöver jag inte titta på det jag blir rädd för. Så här sorgligt är det. Min mamma sätter mig inte i tv-soffan bredvid sig för att jag ska bli skrämd. Jag sitter i tv-soffan för att min mamma inte ska vara rädd. Hon förstår inte att jag blir rädd för det jag ser. Hennes rädsor är centrum. Men nu är det ingen som kommer in i det där mörka vardagsrummet och ingen som hjälper mig att somna sen heller med alla rädslor. Utan när filmen är slut så släcker vi tvn, går in och lägger oss och kryper ner i våra sängar. Och då är det kanske någon som tänker på att jag borde borsta tänderna. Men precis som lilla Micke så har jag ingen tandborste. Jag och mina systrar, vi får tandborstar när vi är 13,5, för då kommer det hem en sån där hemma hos, heter det. Och hon upptäcker att det finns inte lakan i sängen hos de här barnen och mamman. Och så upptäcker hon att det inte finns några tandborstar. Så när jag är 13,5 får jag min första tandborste. Så jag går och lägger mig utan att borsta tänderna, kryper ner i sängen och vågar inte somna. Och min mamma somnar direkt. Hon tillhör den där mänskliga skaran som när huvudet når kudden så poff, så sover hon. Men inte jag, för jag är så himla rädd för allt det där mörka och alla ljuden som finns. Och då tänker kanske någon, men då väcker man sin mamma. Man har mammor och papper för att när det är mörkt och hemskt så ska de finnas där och ta hand om det rädda hos en. Men det går inte. Min mamma vill inte bli väckt och hon har inte sagt till oss att ni får inte väcka mig. Utan vi har väckt henne av misstag, jag och mina systrar. Och då har min mamma blivit ledsen, irriterad eller arg. Och jag vill ha en glad mamma, så jag tar hand om mina rädslor själv. Jag väcker henne inte. Och vet ni, jag har fått frågan många gånger. Vad är viktigast när man är barn att få? Vad är det som är viktigast och vad måste en förälder kunna? Och då skulle vi kunna prata en hel dag om det här med föräldraskap. Men jag påstår att jag har en enda mening som innefattar det som är allra viktigast. Jag säger så här, att en förälder måste vara större än barnets alla rädslor. Och jag tror det är livsviktigt att den vuxna är större än barnets rädslor. För annars kan inte den vuxna ta hand om barnets rädslor. Och i mitt fall är det så här. Jag är större än mammas rädslor. Jag tar hand om hennes rädslor. Men det finns ingen som tar hand om mina rädslor då. Min mamma dör 1997. Och så får jag ut hennes journaler. Hon dör plötsligt och jag får en mängd journaler och jag och min ena syster framförallt läser journalerna. Och så letar vi efter en sak i journalerna. Har våran omgivning förstått att vi växte upp med en utvecklingsstörd mamma? Alla visste, men inte vi barn. När jag är 4 förstår jag att min mamma är annorlunda, kanske innan. Men jag vet att jag som 4-åring tänker, min mamma är inte som andra. Och när min mamma gör saker och pratar, då höjer jag rösten när jag förstår att det här är inte bra. Så att inte mamma ska göra bort sig mer. När jag är 9 år växer jag förbi henne. Och då är det inte tonårsväxa förbi. För det gör våra tonåringar. Ni som har överlevt era barns tonårsperiod. Ni vet ju, under några år där så är vi ufon från en annan planet. Och vi fattar ingenting. Och vi har ju aldrig varit unga själva. Nej, nej, nej. Vi föddes liksom som 35-åringar eller 40-åringar. Och vi är tröga i huvudet. Så är det att vara tonårsförälder. Det är inte det som händer den här Lisbeth när hon är 9 år. Att hon är plötsligt känner att jag är så himla smart. Jag växer förbi min mamma och jag förstår som 9-åring. Hon kan inte. Hon förstår inte. Och det skapar ingen känsla av wow, vad häftigt. Utan en stor ensamhetskänsla. Att det inte fanns någon att vända sig till. Vem pratar man med om sina rädslor och hur det är i skolan? Och vem hjälper en med läxorna? Och framförallt det där att pratet som är så viktigt mellan barn och föräldrar fanns inte hos mig. Utan jag är min mammas mamma och så har jag 2 småsystrar dessutom att ta hand om. 3-barnsmamma är jag. Och när jag är 16 år flyttar jag hemifrån. Jag blir inte omhändertagen utan jag flyttar och hamnar till sist i en religiös sekt då, som 16-åring. Då tar jag reda på vad min mamma har gått i skolan. Och då får jag reda på hon är utvecklingsstörd. Det fanns ingen att prata med där heller. Jag skämdes väldigt mycket och jag visste egentligen inte vad det egentligen betydde. Var det ärftligt? Kunde jag ha fått det eller få mina barn det? Hur ser det ut? Och så här är det, tror jag. Det barn inte får tillräckligt mycket kunskaper om. Det är det som skadar barnen och det är samma med oss. Alltså, vi behöver få tillräckligt mycket kunskaper om det vi känner oro för. Har vi mycket ont i magen och vi går till doktorn så vill vi inte att doktorn ser bekymrad ut och så säger han bara Utan vi vill att han säger vad det är han har hittat. Även om det kan vara smärtsamt så är det bättre att veta det. För då vet man, så här är det. Om ingen berättar, då använder vi fantasin. Och för barn har fantasin, och även vuxna, men framförallt för barn, ingen yttre gräns. Fantasin är värre än verkligheten. Verkligheten kan smärta, men fantasin har inga yttre gränser. Jag hade velat veta så att jag hade förstått att det var mamma som var annorlunda och fel på, om man nu vågar säga så. Och inte mig. Jag trodde faktiskt att om jag blir snällare, duktigare och bättre, då kommer min mamma bli som alla andra mammor. 2004 köpte jag Kärlek och stålull Och så ramlade mejlen in och ett av mejlen som kom från en 20-årig flicka är så här, apropå det här att få veta. Hon skriver så här: Lisbeth, jag är snart 20 år. Idag bor jag i en ny familj och det enda dåliga min socialsekreterare har gjort är att hon inte vågade omhänderta mig när jag var liten. Hon visste ju precis hur jag hade det med min utvecklingsstörda mamma. Ändå fick jag bo kvar med henne till jag var 12 år. Men då fick jag komma till en ny familj. Idag är jag lycklig och trygg. Idag har jag det bra. Och så säger hon, och så har jag varit på en föreläsning och tittat på dig, skriver hon. Det är väldigt sällan någon skriver att de har tittat på mig. Det kunde ju vara trevligt. Åh, du hade så snygga kläder på dig. Men det står det aldrig. De har lyssnat. Inte den här unga kvinnan. Hon skriver så här: jag har varit och tittat på dig. För vet du vad, Lisbeth? Min största rädsla har varit att jag ska bli som min mamma när jag blir stor. Nu har jag tittat på dig. Du ser ganska normal ut, så nu är rädslan borta. Det tycker jag är skönt att det räcker att bara titta på en. Men hon säger något viktigt. Får vi inte prata om vad vi är med våra föräldrar? Då är vi rädda att det blir med oss som våra föräldrar. Jag hade velat prata mycket mer med människor om hur det såg ut där hemma då. Boken heter Kärlek och stålull. Och jag tänkte jag skulle få börja med kärleksbiten. För så här är det. I min mammas journaler står jag nämnd 2 gånger med namn. En gång när jag flyttar hemifrån som 16-åring där, det står att jag hamnat i en religiös sekt, att det inte är något bra, men efter omständigheterna får man anse att det är en bra placering av Lisbeth, eftersom hon inte trodde klara sig på den öppna arbetsmarknaden, så står det när jag snart ska fylla 17 år. Och det, jag vet inte vad som är värst, att de räknar ut mig där när jag är nästan 17 eller att jag fick bo i den här misären tills jag var 16 år. Och så nämns jag vid ett annat tillfälle, det står våra namn, Lisbeth, Lena och Ingrid älskar sin mamma enormt mycket. Så står det. Och så känns det som någon har skrivit ett osynligt likhetstecken och så står det osynligt och det räcker. Så här är det, barn älskar sina föräldrar och det är himla tur. De älskar oss också när vi gör saker som inte är bra. Men det betyder inte att man har det bra bara för att man älskar sin mamma. Så här är det. Barn som vanvårdas och misshandlas. Vi slutar inte älska våra föräldrar. Vi slutar älska oss själva. Och det är samma mekanism hos kvinnor. Jag vet att män också blir misshandlade. Men det är samma mekanism hos kvinnor som blir misshandlade. Vi som står utanför kan titta på de här kvinnorna och tänka så här: men varför bor hon kvar med den där mannen? Och då är det så här, man slutar inte att älska honom så länge man bor med honom. Det är magiskt så, utan man slutar älska sig själv. Och i och med det så står man faktiskt ut med att bli slagen. Så sorgligt är det. Jag slutar inte älska min mamma, jag slutar älska mig själv. Men min mamma kan inte älska. Alltså hon är känslomässigt som en 5-6-åring. Och ni vet, 5-6-åringar, det finns inget mer ego. Det är underbart när man är 5 år. Fråga en 5-åring, de är bäst, de är starkast, de har världens bästa mamma och pappa. Mötte en 5-åring som hade en ny klänning på sig och sa: titta så snygg klänning jag har. Det säger ju inte vi vuxna. Och någon säger: vad snygg tröja du har. Den trasan, den köpte jag på. Så säger vi, vi säger inte: ha, visst är den snygg. Nej, den trasan säger vi. Av någon underlig anledning vi vuxna. Vi borde vara lite mer som 5-åringarna. Säga: kolla, jag har gjort om håret. Visst är det snyggt? Och folk kommer säga: och det är det. Och så blir vi lite gladare. Man borde ha i alla fall en dag om året när man är som en 5-åring. Vi har så mycket andra dagar. Kanelbullens dag och semlans dag och massa annat. Men vi har inte det här. Här är jag, se mig-dagen. Det borde vi ha. 5-åringar är fantastiska. Men min mamma var som en 5-åring. Och mammor får inte vara som 5-åringar. Det skadar barnen. Hon var i centrum och hon sa så här: visst älskar ni mig? Krama på mig. Och så kramar jag på min mamma för att hon behöver bli älskad och kramar. Min mamma kan inte ta ett steg tillbaka och se att jag är en egen liten individ. När min mamma blir ledsen så tar hon ut det på oss. När hon blir arg tar hon ut det på oss. Precis som 4-5-åringar gör. Och när det gäller att lära sig läsa och räkna så är min mamma som en 8-åring max då. Hur överlever ni då? Ja, för att det finns sådana som ni. Min barndom är full av räddande änglar och de flesta är tanter då. Och några, ja, alla är ju inte tanter, men när man är barn är ju alltid över 25 år tant. Det finns några farbröder, men mest är det tanter. Och den tanten som kanske betyder allra mest för mig som barn, förutom mina sommarföräldrar, det är tant Kerstin. Och jag tänkte jag skulle få berätta kort om tant Kerstin, för hon gör att jag överlever. Vi har våra tanter, jag och mina systrar, och vi delar helst inte på dem. Min är tant Kerstin framförallt, och ser det mina sommarföräldrar. Kerstin träffar jag när jag är 8,5. Då börjar hon jobba i kyrkan där vi går i söndagsskola och så, som församlingsassistent där ute i Kortedala. Och jag blir kär i tant Kerstin direkt. Och så flyttar hennes barn hemifrån, och i fantasin bor jag hemma och Kerstin och hennes man Ingemar. Och så ska jag fylla 9. 16 mars fyller jag, och den 15 mars kommer Kerstin. Och det är dumt att fylla den 16 i månaden när man har en mamma som inte kan hålla i pengar. Det finns aldrig några pengar till tårta eller presenter. Kerstin måste ha förstått det. Hon kommer där dagen innan, så jag fyller år och lägger armen om mig där. Och så säger hon, imorgon är det visst någon som fyller år. Och jag blir alldeles så där glad i kroppen, men så tänker jag, det kan ju vara någon präst. Det måste ju inte vara jag. Så jag vågar inte ta ut glädjen. Jag säger, ja. Och när man fyller år så måste man fira. Det är en viktig dag, Lisbeth. Säger jag. Så imorgon direkt efter skolan kommer du hit. Så det gör jag. Jag skyndar mig tillbaka nästa dag efter jag har gått klart till skolan. Och i vanliga fall, innan jag öppnar kyrkans dörr, då måste jag lukta så här. Och känna om det luktar tant Kerstin. Hon hade en speciell parfym. Den låg i hela korridoren där i kyrkan. Det behövde jag inte idag, för jag visste att hon var där. In i hennes rum. Och det är mig hon ska fira. Lilla runda bordet, var sin prinsessbakelse, jag en hel hallonsoda, hon kaffe, och bredvid min tårta och hallonsoda ligger ett silvrigt paket. Och så säger Kerstin, vänta och öppna det tills jag har berättat lite saker, säger hon. Ja, säger jag. Och så tar hon min lilla hand och så säger hon så här, jag hoppas inte jag gör dig ledsen nu, Lisbeth, för det är inte min mening. Nej, det tror jag inte, säger jag. Och så klappar hon lite på min hand och så säger hon så här, jag tror att du tycker väldigt mycket om mig och min man Ingemar. Ja. Och att du, om du fick bestämma, gärna flyttade hem till oss, säger hon. Ja, ja, säger jag. Och så säger hon, sen har jag pratat med de där som bestämmer var barn ska bo. Ja, säger jag. Och hon som bestämmer var du ska bo säger att det bästa är att du får bo kvar med din mamma, så säger hon. Och så säger tant Kerstin, hon tar min lilla hand och lägger den mot sitt bröst. Och så sa hon så här, men hade jag och Ingemar fått bestämma, Lisbeth, så hade du fått flytta hem till oss. Men här bor du, säger hon. Och så frågar hon hur det känns. Så jag säger att det känns både ledset och glatt. Glatt för att jag också tycker om henne och hon tycker om mig. Ledset för att jag inte kan bo med henne. Jag förstår det, säger hon. Och så säger hon, så öppna paketet. Och nu måste du lova, Lisbeth, om du tycker det här är dumt, så gör vi inte så. Jag tror inte det är dumt, så börjar jag pilla, så är hon så här, jag kan ju inte vara med dig jämt, eller hur? Nej, säger jag. Och då har jag tänkt så här, att jag kan lite av Kerstin vara där. Och när jag har pillat så långt och dratt upp den, så är det en parfym, tant Kerstin parfym. Så säger hon så här, du behöver ju inte ha parfymen på kroppen, för den luktar ju tant, säger hon. Men du kan spruta den på en liten trasa när du längtar efter mig, så är lite av mig där i alla fall. Men det är kanske dumt, så hon. Nej, det är jättebra, säger jag. Och så, jag tar det faktiskt på kroppen, så jag luktar gammal parfym, eller gammal svett, ny svett, och tant Kerstin parfym luktar jag under flera år. Och så säger Kerstin, när den där parfymen tar slut, så säger du till, så får du en ny om du behöver det. 5-6 parfymer senare har jag vuxit ur tant Kerstin. Hon är modig, Kerstin. Hon vågar säga så här, jag tror jag är så viktig för det här barnet. Och så vågar hon faktiskt säga det, jag älskar dig, Lisbeth. Vi är ganska rädda där att vi, kanske den andra säger, men jag tycker inte om dig. Hon vågade, och Kerstin är en av orsakerna till att jag överlevde. Och Kerstin nämns med namn i boken då. Idag är hon borta, men hon gick bort bara för ett år sedan då. Och så var jag sommarbarn. Och sommarbarn var jag inte för att mamma var utvecklingsstörd och farsan drack för mycket, utan jag bodde i Göteborg. Och Göteborgsbarn behövde komma ut så här på landet. Och vi hamnade i Småland utanför Oskarshamn, utanför Högsby i Dragryd. I en dalgång där, i ett hus som låg i en dalgång, och därför kallades för Danket. Ingrid och Harald, två av deras barn, bodde hemma. Två hade flyttat hemifrån. En faster, en moster och en farbror bodde det på samma bondgård. Och så kossor och häst och höns och massa grisar. Alltså, ni vet säkert det redan, att grisar, de ser väldigt snälla ut. Men man ska, kalvar kan man köra in handen i munnen, de kommer bara, till och med kossor, de kommer inte käka upp. Men man kan inte köra in handen hos en gris, för då har man ingen hand kvar. Har ni sett tandstatusen? Den är helt gräslig. Och håller man så på pälsen på grisen och den rör sig, får man skrapsår i händerna. Det händer inte på kor. Åh, de är så varma. Jag blir alldeles varm. Varje gång jag åker förbi kor så blir jag, åh. Och jag var så fascinerad som liten när de, har ni sett när de tar upp svansen? Vilka muskler! Hela vägen, och så är den upp där i luften. Och så här, flupp. Första gången vi såg en kossa bajsa, vi tänkte att det gått hål på den. Det kommer ju 3 kilo minst. Och så Ingrid och Harald, de andra barnen som också var sommarbarn, de hade varit där förr. Jag var där 4 första gången, var jag 4 år. De andra barnen trampade i kobajsen. Och vi tänkte, det får man ju inte. Bara fortar var man hela sommaren. Men vi gick och frågade Ingrid, för man vågar ju inte göra sånt utan att fråga. Får man det? Självklart, sa hon. Bara ni sköljer av fötterna ordentligt innan ni kommer in i laggon. Så jag vet inte hur många av er som har trampat i kobajs. Ni som inte har gjort det har missat något. Om ni frågar mig då, vi behöver inte ha handuppräckning. Om ni frågar mig vilken kobajs som är bäst, så är det den som är en dag gammal. Ni har glömt hur roligt det var. Den som är en dag gammal, det är en sån där liten fin yta och så är det lite varmt så. Flupp, det ska vara sånt här väder. Oh, då mötte jag en kvinna. Det är någonting kvinnofrukost nästa vår. Följ med ut i kohagen. En gång så kom det fram en kvinna min egen ålder och sa, jag var också sommarbarn och jag har också trampat i kobajs. Men min syster var sommarbarn, men hon bodde hos en familj som bodde liksom på landet men utan djur och så, utan närhet till kor. Hon var jättearg. Så hon sa, jag vill också trampa i kobajs. Så det sa jag till min sommarpappa, att min syster, hon vill också det. Liksom. Det fixar vi, sa han. Så tog de en låda och gick ut på åken och så körde de in en kobajs. Så skickade de den till henne. Det är ni. Kan ni se posten? Det var den leveransen. Oskar, har du dålig mage nu igen? Så det där är sommarhem. Kor och hästar och massor av mat. Och lakan i sängen. Och plåster när jag slog mig. Det hade vi aldrig hemma hos mamma. Plåster är jätteviktiga saker. Barn behöver plåster. Plåster, någon som blåser på knät. Och så här lik och närhet. Någon som tog hand om mig när jag var sjuk. Hade någon sagt till den här 4-åringen och hennes 2-åriga lilla syster, ni kan bo kvar när sommaren tar slut, så hade vi gjort det. Jag hade frågat, vem tar hand om mamma och min minsta syster? Hade de sagt, det fixar vi, då hade vi stannat kvar. Men vi skickades hem när sommaren tog slut och vi ville inte hem. Vi var lite som sommarkatter, fast tvärtom. Sommarkatten lämnar man kvar i misären. Vi skickades hem till misären när sommaren tog slut. Och den första sommaren plockade jag med mig en sten. Och att vi köper såna här roliga saker när vi är på semester, fula spanska dockor eller något sånt där. Det är ju inte för att det är så snyggt, det är för att vi ska ha minnet kvar. Jag har med en sten och när jag längtar väldigt mycket efter Ingrid och Harald, då tar jag fram stenen. Och så är jag tillbaka där hos Ingrid och Harald. Och nu är jag 5 år och 2 månader och ska snart åka tillbaka till Ingrid och Harald. Och så är jag nedskickad på gården för att vänta på min mamma. Och min mamma klarar inte av det här med tid. Klockan kan hon, men hon har ingen tidsuppfattning. Hon vet inte vad en kvart är, vad 20 minuter är. Så jag kan få gå ibland på gården i flera timmar och vänta på mamma. Men idag gör det ingenting. När jag kommer ner på gården idag för att vänta på mamma, då är det 2 gubbar där nere som målar sopskjulen med en häftig röd färg. Och långt innan någon går på rast, det är sådana här 25 liters bunkar och stora penslar. Långt innan någon går på rast har jag målat min sten röd i fantasin. När farbröderna till sist går på rast och den ena farbrorn pratar mycket med mig. Han säger att jag har så fint grulligt hår och han rufsar mig i håret. Och så säger han att jag inte får stå för nära när han målar, för om man får färg på kläderna går det inte bort. Så jag står en bit bort så att jag inte ska få färg på mig. Och när de går på rast och skyndar jag mig att måla sten. Jag släpper ner den i bunken med mest färg. Det är inte så att jag tar upp penseln och målar. Nej, nej. 5-åringen släpper ner den i bunken. Och så får den ligga där nere i bunken en liten stund så att hela stenen får färg på sig. Och sen ska den upp i bunken. Alltså jag har inte funderat på om det skulle vara svårt eller enkelt att få upp den. Till sist bestämmer 5-åringen man får ta ner sin arm och lyfta upp stenen i bunken. Det är ingen bra grej, men som 5-åring gör man saker som inte andra gör. Vuxna skulle aldrig göra så. Men jag tar av mig sandalerna för säkerhets skull. Det står på en bänk sina de där färgburkarna. Håller i bänken, kör ner min lilla arm och drar upp den igen. Och det kommer med mängder av färg. Det droppar på benen, mellan tårna, andra foten. Armen, håret, ansiktet, men inte på kläderna. Vet ni, jag blir inte ens rädd. Alltså jag har målat med vattenfärg. Jag tänker så här, den där färgen tar man bort med lite vatten. Och så torkar färgen. Och så står plötsligt mamma där, arg och hårdhänt. Och när hon är arg får man inte se henne i ögonen. Jag tittar ner för att min mamma inte ska bli mer arg på mig. Och sen så knuffar de hårt upp för alla 4 trapporna, sätter mig på köksbordet. Och nu ringer hon inte till min moster eller till min mormor och frågar om hon ska göra rent den här ungen eller till tanten på barnavårdscentralen. Hon ska göra det själv. Hon börjar med att ta en bunke med hett vatten. lite disktrasa och diskmedel i det där heta vattnet. Och så skrubbar hon med disktrasan hårt och länge. Men inget händer. Vad gör hon då? Jo, på reklamen står det så här. Gör rent eller annat KB. Gör glänsande rent utan att rispa. Min utvecklingsstörda mamma tar stålull. Numera heter det Svinto. För kastrullerna är mycket känsligare än vad de var när jag var liten. Hon tar en lagom bit stålull och doppar i det heta vattnet. Och så här är det. Hon menar inte att skada mig. Hon har lärt sig. Och så pass mycket kan hon läsa. Så länge det luddrar, rispar det inte. Min utvecklingsstörda mamma förstår inte att man inte kan använda stålull på små barn. Och efteråt är det som inget har hänt. Hade ni kommit in där och sagt till min mamma att man inte kan skrubba barn med stålull, då hade mamma sagt så här. Det står att så länge det luddrar så rispar det inte. Min mamma tänker så rigid. Och det är det som gör att min barndom blir så svår. Och jag skulle säga i mötet med föräldrar med utvecklingsstörning måste man vara väldigt, väldigt tydlig så att barn inte tar skada. Man måste tala om precis hur länge barnet ska äta den här medicinen. Man måste tala om ordagrant vad som ska göras. Inte linda in saker i ord som kan vara svåra att förstå. För min mamma tolkar saker ordagrant då, och därför blir barndomen svår. Men hur överlever man då, Lisbeth? Skulle vi kunna ha en hel dag och prata om överlevnad. Hur överlever man och får ett gott liv? Det finns massa forskning på hur man överlever. Men för 10 år sedan drygt hittade jag en forskningsrapport som var illustrerad vetenskap. Och jag älskar illustrerad vetenskap. De tar svår forskning, plockar bort alla svåra ord, skriver det så att man fattar. Man måste inte ha ett lexikon. Puff! 2 sidor om överlevare. Titeln var Uträknade barn är överlevare. Och 5 punkter hade forskarna hittat. Så här var det, de tittade på 60-talets början, ungefär när jag föddes, på barn som växte upp under mycket svåra förhållanden. 2000 barn sammanlagt, 2 olika forskningar. En med mamma med borderline, en med drogberoende föräldrar. 2 forskare, ungefär 1100 barn i varje forskning. Och så ville de se vilka skador har barnen fått. 30% hade inte fått några synliga skador. Så först tänkte de, de tillhör inte målgruppen. Men det gjorde de visst. En del barn som hade överlevt och fått ett gott liv hade haft det enormt svårt. Medan barn som hade haft lite svårt hade tagit stora skador. Vad var det hos barnen? Fanns det något gemensamt hos de här barnen? Ja, båda forskarna hittade samma gemensamma punkter. Trots att de hade forskat 2 skilda ställen i USA på helt olika barn. 5 punkter som jag tänkte att jag snabbt skulle ta mig igenom, och så ska jag stanna på en av punkterna då. Punkt nummer 1 skulle aldrig vara i Sverige. Nej, för vi pratar inte så mycket tro i vårt land. Första punkten forskarna hittar är att de barn som hade en tro, oftast på en ängel eller något liknande, de barnen, Gud eller en ängel, de barnen klarade sig bättre. Det gav en känslomässig styrka, sa forskarna. Och jag vet inte om man kan byta ut den här ängen mot en människa. Men de här barnen kunde beskriva, jag är aldrig ensam, det finns någon där för mig. Och i Sverige pratar vi inte så mycket tro. Hade jag stått här i dörren när ni kom nu på morgonen och så hade jag frågat, tror ni på Gud? Vad röstar ni på i förra valet? Vad ska ni rösta på i år? Hur mycket pengar har ni på banken och har ni lite psykisk sjukdom? Då hade ni gått igen. Det är väldigt privat. Vad pratar svenskarna om de vädret? Det är fantastiskt. Vädret, kaffet och hur vi sköter magen. Det pratar vi om i Sverige. Dessa eländiga magar. Jag vet att magen är viktig. Och för några år sedan såg jag en reklam som jag blev helt galen på. Jag satt på något hotellrum och så TV4. Kom in en kvinna, de kunde ha haft en man i alla fall. Hon såg helt hysterisk ut. Och sen så var det ett träd. Och så gick damen fram och så gnuggade hon sin häck mot trädet. Och så kom en sån här speaker och så sa, har du också analklåda? Jag skulle aldrig gå på apoteket och köpa salva mot analklåda efter den där reklamen. Hur många av er är ute i skogen så? Nej. Inte jag heller. Men här är magen, det sköter vi. Från vi är nyfödda tills vi blir gamla så kommer de fråga efter magen. Små, stora A och så. Jag tycker att det är roligare att prata tro och politik än hur ni sköter magen. Men det gör vi inte så mycket i vårt land. Men tron, säger forskarna, gav en känslomässig styrka att vara sedd. Och det tycker jag är spännande. Nummer 2 är ansvar. Forskarna säger så här, de barn som fick ta lagom mycket ansvar, de barnen såg ut att klara sig bättre än de barn som inte fick ta ansvar alls. Och då har de hittat att barn som helt lämnades själv, där ingen efterfrågade deras kunskaper och vad de kunde, de barnen klarade sig sämre. Det var till och med bättre att få ta för mycket ansvar, att inte ta ansvar alls. Man kände sig nyttig och behövd. Och det behöver man för att klara sig, säger forskarna. Nummer tre är ett mål i livet. Forskarna säger att det behöver inte vara stort, det där målet. Men vi måste ha ett mål som gör att vi drivs framåt. Och i mitt fall var det så här, jag var mycket, mycket, mycket svårt mobbad nästan under 9 år och kallades för lösset av mina klasskompisar. Först var det lösbet, bara tog bort tiget för jag var så smutsig. Sen blev det lösset. Och när jag har träffat mina klasskompisar som vuxen och pratat om det här öknamnet, så var det ju för att jag var så skitig. Och så vet vi, alla mina klasskompisar och jag, att 2 gånger under våra nästan 9 år tillsammans gick det små löss på den här skolan. Det gör ju det ännu mer idag. Det var inte så mycket när jag var liten. Men vid 2 tillfällen så fick hela klassen utan Lisbeth löss. Jag tror det var så när den lilla lusen klättrade från Birgitta och över bänken och upp till mitt huvud och såg hur skitig jag var. Så sa den, så stack den igen. Så jag tror att är man riktigt skitig i huvudet så blir det inga löss om vi bor där uppe då. Men jag kallades för lösset av Ronny och de här andra mobbarna. Och i min fantasi under många år hade jag hemska historier hur jag skulle ta livet av mina mobbare. Det drev mig lite, jag ska träffa dem igen. Och så läste jag Inge Frimanssons bok Och natt min älskade, som handlar om en kvinna som var svårt mobbad. Hon tog döp allihopa. Så då gjorde jag så att jag satte in Ronny och Eva och Susanne i den här boken. Så tog jag döp på dem i fantasin. Det är bättre, tycker jag, än att göra det på riktigt. Men mitt mål var på något sätt att få möta mina mobbar igen och tala om till dem att jag inte alls är värdelös. Det drev mig lite framåt och jag har träffat mina mobbare och i boken beskriver jag den där återträffen. Då har skammen flyttat ifrån mig som var utsatt till mina mobbare som skäms över deras beteende. Man måste ha ett mål som gör att vi drivs framåt, och det är egentligen en självklarhet. Men det målet gör att vi orkar, att vi vill då. Nummer 4 är en fristad. Forskarna säger att barnen behöver en fristad där kaos inte råder. Och ibland kan vi tänka så här som människor. Om man inte kan, ja. Men så här är det. De flesta barn jag möter som har överlevt och klarat sig trots svår mobbning eller svår barndom, de berättar om tanten som bor i trapphuset, hon som jobbar i köket i skolan, den nära skolsköterskan eller läraren. Det är människor som man möter och som ser en som kanske inte förstår att de är så viktiga. De flesta barn överlever för att det finns, som i mitt liv, räddande änglar som ser oss. Som rufsar oss i huvudet, frågar hur vi mår. Och som är kanske den där läraren som till sist vågar att göra en anmälan då. En fristad måste vi ha där kaos inte råder för att vi ska överleva. Och så är nummer 5 öppenhet. Forskarna säger så här: de barn som kunde berätta, de barn som kunde skapa samspel med andra, de barnen klarade sig bättre. Så man kan säga att barn som hade någon typ av tro på en skyddsäng eller en gud, en del barn pratar om att de hade en farmor som hade dött och hon bodde i himlen nu. De barnen som hade någon typ av tro, de barnen som tog lagom mycket ansvar, som hade ett mål i livet som drev en framåt, där det fanns en fristad med någon som såg en och bekräftade en. Och där man vågade på något sätt berätta. Ibland med ord, men ibland bara att man visste att det fanns någon vuxen där då. I mitt fall är det mina sommarföräldrar, Kerstin och min mellanstadielärare som förstår hur jag har det. Och därför klarar jag mig bättre då. Och det här med öppenhet. Jag tänkte jag skulle få berätta en kort berättelse som jag fick av en präst. Han heter Truls och han jobbade förut på klostret på Kumla. Han var med och startade och byggde upp det klostret. Vi föreläste på samma konferens och jag kom ihåg när klostret på Kumla öppnade. Göteborgsposten dubbeluppslag, Göran Hägglund, och så klipper han något band och så står det om det här klostret. Och klostret skulle finnas inne på Kumla så att fångar skulle kunna bo i klostret en månad, bara läsa en enda bok, Bibeln, vara tyst 23 av 24 timmar, äta under tystnad, 1 timme per dygn skulle man få prata med sin präst. Och jag tänkte så här, vilka fångar skulle vilja det? Och så hade jag en bild på de där som satt på Kumla, de som har mördat och så. Och så träffar jag Truls och så hjälper han mig att se något som jag inte hade sett innan. Han säger så här, det är så här, förstår du Lisbeth, alla människor har samma värde. Ja, det lever jag faktiskt också efter det där. Ja, men det vet jag, Truls. Och de männen jag möter på Kumla, de har varit små barn Och de flesta har haft en mamma och pappa som har älskat dem. Och så har det hänt något i livet, säger han. Och min viktigaste uppgift är att få dem att våga prata om sig själva. Hur gör du, sa jag. Jag skapar tillit, säger han. Och så säger han, och du förstår, tillit, Lisbeth, det skapas genom tid och tystnad. Och så säger han, jag har en fånge som jag har följt under många, många år. Och han är världskänd, i alla fall rikskänd. Arklöv heter han i efternamn. Alla vet vem han är. Det var han som kallblodigt sköt ihjäl 2 poliser. Och man debatterar honom öppet på debatt att han borde väl ha avrättats. Och sådana som honom. Och så pratar vi om honom som någon som inte är mänsklig längre. Trull säger sådär, honom har jag träffat. Första gången han bodde i klostret gick det inte. Han klarade inte av tystnaden. Han stannade 3 dygn. Sen fick han åka tillbaka till sin cell. Andra gången han kom, då bodde han i mitt kloster 24 dygn utan att han sa något. Vi träffades en timme, man sitter tyst. Dygnet mellan 24 och 25. Den natten berättar de som jobbar på natten att de har hört mycket gråt inifrån hans cell. Någon har tittat in och ser att han inte skadar sig själv. Och på morgonen när han sitter med Truls där så är han söndergråten. Och så säger Truls till mig, jag tittar den här killen. Jag hade aldrig sett han i ögonen. Nu hade han en kort blick in i mina ögon. Jag säger, vad hände i natt? Och då börjar den här store mannen, han vi vet vem han är och vad han har gjort, gråta. Och så säger han till mig, i natt har jag förstått någonting, säger han. Vad då, säger jag. Jag har tittat mig i spegeln och för första gången i mitt liv har jag tittat mig själv i spegeln och högt sagt till mig själv, du är värd att bli älskad. Jag har förstått något i natt, jag är värd att bli älskad. Och Trull säger, det är det jag jobbar med, att människor ska få tillit och våga se sig själva. Öppenhet skapar tillit som också gör att människor vågar berätta. Var inte rädd för tystnaden. Och se till att det finns tid. Vet ni, det sker samtal i tystnaden också. Ibland är vi rädda för tystnaden. Trull säger, var inte det. Jag tänkte jag skulle avsluta med att ställa 2 frågor. Och så tänkte jag svara på dem själv. Det är så trevligt när man får göra det. Hur blir barn synliga? Alltså vi vet att många barn lever i stor misär. Man säger att 4 barn i varje klass har svårt alkoholiserade eller drogberoende föräldrar. Något barn i varje klass blir misshandlat. Något barn i varje klass har föräldrar som flera barn som slåss över var barnet ska bo och så. Barn är utsatta. Och hur blir de synliga för oss då? Det finns ingen enkel väg samtidigt som det är väldigt enkelt. Jag menar att barn vi möter som vi känner oro för. Vi måste tänka på de där barnen som våra egna barn eller barnbarn. Först då vågar vi verkligen se de här barnen. Jag hade önskat att jag i andras ögon hade varit, precis som hos Kerstin, någons dotter då. För då vågar människor se lite mer. Vi måste våga titta på de här barnen som om de vore våra egna barn. Det är inte oprofessionellt, men det kan vara väldigt, väldigt, väldigt smärtsamt. Och jag tycker man ska göra så här. Alltså om man möter ett barn man tänker, det här barnet har det nog svårt. Då skulle jag vilja att man i fantasin gör så här. En fredag, ni får välja vilken fredag ni vill fram till valborgsmässoafton. En fredag gör ni så här. Ni, den där familjen ni känner oro för. I fantasin lastar ni bilen full med era barn eller barnbarn. För några av er har ju förmånen att ha fått barnbarn. De säger att det är grädden på moset då. Man har dem så länge man vill, så skickar man hem dem igen. Men jag skulle vilja att ni sätter barnen eller barnbarnen i bilen. Och så i fantasin kör ni hem till den där familjen ni känner oro för. Och så lämnar ni era barn eller barnbarn där. Bara i fantasin. Och så åker ni hem på fredag kväll. Och så skulle jag vilja att ni i fantasin funderar på. Skulle ni våga låta era barn bo där? Eller era barnbarn en enda natt? Eller är ni så rädda för vad som ska hända? Så att ni måste redan på fredag kvällen hämta era barn igen. Jag var någon annans unge. Vi måste våga se på barnen som om de är våra barn. Då tror jag man vågar se bättre då. Vilka skador får man av svår barndom? Det kan man ju inte svara på 1 minut. Men man kan säga så här. Jag fick ingen tung ryggsäck om min barndom. För ryggsäckar kan vi sätta bort. Av svår barndom och traumatiska upplevelser i vårt halvvuxna och vuxna liv får vi träben. Och flera av er sitter också här med era träben. Ni har varit med om saker i livet som har gjort att jag har smärtat hårt. I början är det svårt att leva med det där träbenet. Det skaver och vi haltar fram. Men till sist med goda vänner eller terapi kan vi lära oss att dansa med våra träben. Men vi kan aldrig ta av dem. De finns där, det vi har varit med om i våra liv. Det bär vi med oss, ja, precis som ett träben resten av vårt liv. Men vi kan lära oss att leva med det och till och med dansa med det där träbenet utan att det gör allt för ont. Men vi kan inte ta bort det. Det kommer alltid finnas där och det har präglat oss då. Så tänkte jag att jag skulle få läsa det sista i boken då. Om någon sen vill köpa böcker så har jag lite böcker med. Och så har jag en musskampanj som jag drar igång på måndag. Och det står jag mobbar inte. Morgan Alling äger en sån här då, hans barn. Han, till och med när han fick en lapplise-lapp på sin bil och kom springande där älgande med en rosa mössa på huvudet, så sa lapplisan, trots att du har en sån snygg mössa så får du faktiskt en bot för du står fel. Han kunde nästan, sa han, byta ut den där mössan mot en parkeringsbot. Det var ju lite snyggt då. Men vill man ha en sån mössa kan man köpa den. Den finns i 4 färger då. Och så har jag böckerna med och så har jag kortläsare om man nu inte har kontanter på sig. Men jag tänkte jag skulle få läsa det sista i boken och sen släpper jag in från några frågor och sen finns det lite kaffe och kaka. Boken slutar så här då. Till er som läst boken, jag hoppas ni kan bevara en liten del av mig i ert hjärta så att ni verkligen vågar se och göra något när ni misstänker att ett barn far illa. På så vis kan fler barn få en någorlunda bra barndom och till alla er som vågar se, ni är räddande änglar och det är ni som gör att utsatta barn orka vidare. Och jag vill verkligen lämna med det. Det är vi som gör den här världen lite mjukare och varmare genom att vara på ett speciellt sätt med den omgivning vi möter. Inte bara när det gäller barn, också hur vi bemöter varandra. Vi gör skillnad i andra människors liv. Och jag tycker vi ska leva mycket mer utifrån det. Jag gör skillnad när jag ler åt människor, när jag inte dömer andra människor, när jag orkar lyssna på andra människor. Och det behövs mer av det i världen tycker jag. Jag blir väldigt rädd när vi börjar dela in i människor, i bra människor och mindre bra människor. Då blir jag rädd. Alla människor är fantastiska. En del har hamnat mycket snett i sina liv då. Men vi gör skillnad i andra människors liv. Ta med er det, det är jag som gör skillnad då. Och med det är klockan 11:01. Och finns det några frågor som dyker upp nu så tar vi det gärna. Så finns jag ju här framme om man känner sig. Nej, men den frågan vågar jag inte ställa högt utan jag tar den här framme. Sen så går det bra. Tack så himla mycket att jag fick komma hit.